Vad är meningen med livet? När jag jobbade på SAM och bodde i Mullsjö så pendlade jag varje dag. Det tog ungefär 25-30 minuter. Och speciellt på måndagmorgnarna så kunde jag lyssna till en hel del ungdomar som satt. Ibland satt de bakom mig. Och då pratade de om vilka fester de hade varit på under veckan. Hur fulla de hade blivit. De pratade om något av sina ligg. Och nu skulle de bara avverka den här tråkiga veckan som låg framför tills de fick nästa helg igen. När jag satt på flyget hem från Sardinien, det var så att Helena och jag, vi var på Sardinien på en semester förra veckan. Så satt min granne och läste på sin surfplatta om framgångsrika affärskoncept och kunde inte låta bli för att det var så tydligt där bredvid mig. En av dem handlade om den sanslösa framgångssagan Jack Ma. Jag vet inte om ni har hört om honom. Det är en före detta fattig kinesisk lärare som för 15 år sedan startade det som har växt till världens största marknadsplats online, Alibaba. Kanske till och med någon som har varit inne där, eller? Och det gör Jack Ma till en av världens absolut rikaste människor. Alltså en kometkarriär på de senaste 15 åren. Och för väldigt många så är ju meningen med livet också det här att göra karriär. Att tjäna så mycket pengar som det bara går. Det gjordes en undersökning på Nya Zeeland nyligen. Och där så var det som kom först, vad som är meningen med livet, det var faktiskt att ha sex. Så nummer två kom festa och dricka alkohol. Och sen följt av omsorg och frivilligt engagemang. Som nummer fyra kom meditation eller religiösa aktiviteter. Och så nummer fem att umgås med barn. Jag vet inte vad en liknande undersökning skulle gett här i Sverige. Men många säger helt klart att livet är till för att njutas. Andra, ja men det är till för att förverkliga mig själv. Och så finns ju de som säger rakt ut, livet är meningslöst. Petrus, han skriver ett brev till sina kristna vänner. Och han talar om att det finns ett tydligt för och ett tydligt nu. Han säger det fanns ett meningslöst liv som ni övertagit från era fäder. Ett liv utan mål och utan mening. Ett liv som i första hand handlade om att tillfredsställa sig själv och följa sina egna tankar och begär. Men det har förändrats. Lyssna. Vi läser från första Petrus första kapitel och från vers 13. Vi hörde ju några ord från första kapitlet som inledning också. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv. Liksom han som har kallat er helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Om ni säger far när ni åkallar honom som dömer vaken efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i Guds fruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det var inte med förgängliga ting, silver eller guld som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej. Det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Han var utsedd före världens skapelse men trädde fram först nu. Vid tidens slut för er skull. Ni som tror. Genom honom tror ni på Gud. Som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Ni har renat era själar i lydnad för sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd, utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. Till människan är som gräset, och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar, blommorna faller av, men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Det Petrus beskriver här, det är att det fanns ett förr och ett nu där korset förändrade allt. Det fanns ett förr, det fanns ett nu. Som han talar om här. Det var inte med silver eller guld ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit, utan med blodet från ett lamm utan fel och utan fläck. Med andra ord, vad säger Petrus här? Gud betalade ett oerhört högt pris för att du och jag skulle få vår skuld och vår skam utraderad. Men, säger Petrus, det stannar inte ens där. Utan det Gud har gjort, alltså korset, det är inte bara liksom den stora vattendelaren som liksom talar om ett förr och ett nu, utan också talar om att Gud har friköpt dig och mig till att leva ett helt nytt liv. Ett helt nytt liv. Så både att han har tagit bort skulden och skammen, synden, allt det som stod emellan oss och Gud, men också att han har gett oss möjlighet att leva ett helt nytt liv. Det är precis det här som hela Bibeln handlar om, från början till slut. Som hela Nya Testamentet gång på gång stryker under. Utan korset, utan uppståndelsen, ja men då hade ditt och mitt liv faktiskt varit meningslöst. Och då återstår bara det som Paulus säger, låt oss äta, låt oss dricka, imorgon ska vi dö. Det är rätt logiskt, faktiskt. Om inte Jesus har kommit, om inte han har dött, om inte han har uppstått. Ja, men då finns det liksom ingenting annat än att festa, att längta till fredagen. Och liksom det är allt. Vad innebär då ett meningsfullt liv? Jag tror det är tre saker som Petrus lyfter fram som det här innebär. Nummer ett. Kan ni ta fram den? Ett liv fyllt av hopp. För några söndag sen så lyfter vi fram det här. Det som är grunden för allt annat. Det som vi också hörde igen nu i inledningsordet. Det här levande hoppet. Ett meningsfullt liv, ett liv som är fyllt av hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det här är ingen blind tro. Jag läste ju i dagen nu om att någon som skrev att många, många unga kristna som kommer ut i den skyddande, varma miljön i sin församling och möter den krassa verkligheten i gymnasiet och på högskolan, de förlorar sin tro. Kanske att tron bara har varit en känsla och det är därför. Men Peter säger nej, det är inte bara en känsla. Det är inte en blind tro. Den grundar sig på att det faktiskt har hänt någonting. Jesus har stått upp igen ifrån de döda. Han har besegrat ondskan. Och därför finns det hopp. Därför finns det hopp. Det finns en evighet som han har banat väg för. Var därför beredd att bryta upp och hålla er vakna. Du kanske befinner dig mitt i en prövning, då säger Petrus. Men sätt ditt hopp till den nåd som Gud har visat. Och som kommer att bli fullt klar när Jesus Kristus kommer tillbaka. Det här evighetsperspektivet är det som förändrar allt. Jag vet vart jag är på väg. Och jag vet att vad jag än går igenom just nu, så varar det inte för evigt. För att Jesus har besegrat allt, till och med döden. Och det här är grunden för allt vad mening heter. Jag tror att jag en gång tidigare har berättat berättelsen om en ung man jag mötte på ett sjukhus i Indien. Han jobbade där. Han var blind. Han hade också leukemi. Han visste, jag har inte lång tid kvar att leva. Och jag glömmer aldrig den där kvällen då vi satt där på sjukhusets område runt lägerelden och det var vittnesbörd. Och han steg upp. Och även om han inte kunde se så bara lyste det ur hans ansikte. Och han sa, jag vet, snart kommer jag att få möta Jesus. Och jag kommer att se honom ansikte mot ansikte. Det ger mening åt varenda dag här på jorden. Och så gick han runt. Och han gick runt bland patienterna. Han fick trösta dem, han fick hjälpa dem. Och han fick beröra dem genom sitt hopp. Ett levande hopp. Och det är det som ett meningsfullt liv innebär. Du och jag har fått ett levande hopp. Och hörni, det här behöver vi dela med oss av. I en värld som är så full av hopplöshet. Vi tar nästa bild. Men det är inte bara ett levande hopp, utan så säger Petrus också att det här, det är ett liv som är fyllt av Jesus. Ett meningsfullt liv är ett liv som är fyllt av Jesus. I vers 15 så säger Petrus, lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Och jag tror att Petrus här ser tillbaka på när han först kallades av Jesus. Det är väldigt spännande, tycker jag, att läsa om Petrus liv. Och en av de första gångerna Petrus mötte Jesus, det var efter en hel natt av fiske. Och de hade inte fångat en enda firre. Men dagen därpå, på Jesu befallning, så rodde Petrus och hans kompisar ut i båten igen. Och kastade ut nätet som blev så fullt av fisk så det stod att båtarna höll på att sjunka. Hur reagerar Petrus? Det står att han faller ner inför Jesus och säger, gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. En märklig reaktion. Petrus hade mött något så genuint gott. Någon så genuint ren och genomstrålad av Guds helhet att hans egen råa och tuffa personlighet liksom smälte som vax. Och han blev så totalt medveten om sin egen syndfullhet och brist. Men hörni, det här var inte en helighet som stötte bort. Utan vad gjorde Jesus? Han bjöd istället in honom och sa, Petrus, var inte rädd. Följ mig. En dag ska du fånga människor. Han bjöd in Petrus i en livslång process. Den process som vi kallar för helgelse. Ett ord som inte kanske är lika populärt idag. Men ett ord som är så oerhört viktigt. Vad betyder helgelse? Jo, det betyder att dras in mer och mer i den genuina godhet, i den sanning och det ljus som strålar fram i Jesus. Att dras in så mycket och så nära i den gemenskapen att det mer och mer får prägla mitt eget liv. Att begären får mindre och mindre dragningskraft. Och jag tror det här är väldigt viktigt att vi betonar en tid då gränser suddas ut mer och mer. Det är så mycket idag som dras ner i smutsen. Det är så mycket som också vill smutsa ner ditt och mitt inre, eller hur? Det är bara en knapptryckning bort. Det är bara en knapptryckning bort. Att följa Jesus, det får konsekvenser för hela livet. Som någon har sagt, det du och jag är och gör, det talar oerhört mycket högre än vad vi säger. Om vi lyssnar igen till Petrus, som talar utifrån sin livslånga erfarenhet, så säger han, ni är ju födda på nytt, genom Guds levande ord som består. Med andra ord, det som har tänts, ett nytt liv inom oss. Det är något så rent och så ömtåligt att det behöver vårdas och växa. Det får absolut inte smutsas ner. Hörrni, det finns fiender till det här livet som vill kväva och stoppa den här processen i ditt och mitt liv. Och Petrus, han är väldigt tydlig. Han namnger några av de här fienderna. Lyssna till vad han säger, om du hörde vad vi läste i kapitel 2 och vers 1. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, förställning, avund och förtal. Här är några fiender som hindrar ditt och mitt liv från att växa och bli mer och mer likt Jesus. Ondska kan beskrivas som en önskan att skada någon annan genom våra ord eller genom våra handlingar. Falskhet, det kan vara en önskan att försvara sig själv, att få en fördel genom att bedra andra. Hyckleri är väldigt nära där. En önskan att ingen ska se mig som jag verkligen är. Och därför låtsas jag hela tiden vara någonting annat än det jag verkligen är. De två sista kanske är de farligaste, hörni. Avund. En önskan att få något som någon annan har och inte jag har. Som kan göra mig avvokt inställd till den personen. Tänk vad mycket som avundsjukan ställer till med. Det var den första anledningen till det första mordet, så var det avundsjuka. Och avundsjuka går som en röd tråd, som ett av de främsta motiven till att vi gör det som förstör och bryter ner. Och så det sista, förtal. Det finns med, hör ni, mitt i den här listan. Ja, men det är väl inte så farligt. Jo, Bibeln har med förtal mitt i en lista bland många andra saker som vi tycker är mycket, mycket grövre. En önskan att hämnas, kanske att komma i bättre dagar själv genom att jag sätter fokus på någon annans brister. Därför att då blir det ju som mycket mindre fokus på mina. Hör ni handen på hjärtat, hur lätt är det inte att vi halkar in på det här också i församlingen? Är du överens med mig att det här är sånt som kan bryta ner gemenskapen? Som hindrar dig och mig att växa och bli mer och mer lika Jesus? Och är det någon av oss här som kan svära sig fri och säga, det här gäller inte mig? Jag kan det inte. Och jag tror inte du kan det heller. Och samtidigt, hur lätt är det inte också att vi fastnar i de här sakerna och ursäktar oss själva och säger, men jag är sån här. Jag kan inte rå för det. Vad säger Petrus i vers 1? Lägg bort det. Lägg bort all ondska, all falskhet, all förställning, all avund och allt förtal. Radikalt. Låt bli. Låt inte smutsen fastna. Låt inte det destruktiva få fortsätta att förstöra både ditt och gemenskapens liv. Hur ska vi komma bort ifrån det här då? Jo, Petrus säger genom en djupare längtan. Längta, säger han, efter den andliga oförfalskade mjölken. Precis som ett nyfött barn längtar. Och min bön är att den här längtan ska bli så stark i dig och mig. En längtan efter Gud. En längtan efter helighet. En längtan efter hans ord. En längtan efter att bli mer och mer lika honom. För då kommer allt det andra som vill kväva att liksom rensas bort. Hör ni, det här är den process som Gud vill föra dig och mig fram på. Helgelseprocessen att bli mer och mer lika Jesus. Till slut, ett meningsfullt liv. Inte bara ett liv fyllt av hopp, ett liv fyllt av Jesus, utan därmed också ett liv fyllt av kärlek. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Älska då varandra uppriktigt, skriver Petrus i vers 22. Älska då varandra uppriktigt. Och lite senare, älska då varandra uthålligt. med hela hjärtat eller av rent hjärta. Kan det sägas tydligt? Helhet och kärlek, det går hand i hand. Ju närmare jag kommer Jesus, ju mer jag fylls av hans sinne, av hans karaktär, av hans ord, ju mer kommer också hans kärlek att märkas genom dig och mig. Älska varandra uppriktigt. Lägg bort allt hyckleri. Lägg bort avundsjukan och gläds istället över varandra. Uppskatta det någon annan har som inte du har. Lägg bort förtalet och tala istället väl om varandra. Jag tror att det här också handlar om att älska varandra uppriktigt. Något som du och jag behöver öva oss i. Älska varandra uthålligt, säger Petrus också. Vi behöver öva oss i kärlek. Den kommer inte naturligt. Vet du, jag har sagt det här förut och jag säger det igen. Gud befaller inte dig och mig om att tycka om alla människor. Vare sig det är våra syskon i församlingen eller andra. Men han befaller oss att älska alla människor. Att tycka om är en känsla. Att älska är en viljeinriktning och en handling. Och där är skillnaden. Agape, det handlar om det. En viljeinriktning, en handling. Att älska därför att han först har älskat mig. Hur han gav sitt liv för mig. Och därför att älska med den kärleken, det är att lägga ner sitt liv för andra. Att ge. Att ge. Oavsett vilka behoven är. Hos gamla och unga, hos rika och fattiga. Det finns behov av kärlek överallt. Hos våra romer och tiggare som vi har uppmärksammats om på sistone. Hos alla som du möter i vardagen. Gud vill sprida sin kärlek genom oss. Att vi genom viljehandlingar, genom olika sätt kan peka på han som gav sitt liv för oss. I fredag så var vi samlade några pastorer här som är med i SAMS styrelse där jag har kommit med från och med i höst. Och vi samtalade om att det faktiskt finns tro även utanför kyrkan. Människor som liksom aldrig riktigt hittat in i församlingsgemenskapen. Även om det djupt där inne finns en tro på Jesus. Då säger man Jesus ja, men kyrkan nej. Och varför är det så? Kan vi vända på det? Jag tror det. Kan du och jag bli efterföljare till Jesus så fyllda av hopp, så fyllda av Jesus och så fyllda av kärlek till människor i vår bygd så att de grips av en längtan. Den gemenskapen vill jag vara en del av. Må Gud välsigna oss att det blir så, ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig. Tack för att du kom hit ner och gjorde det möjligt för alla att ha ett meningsfullt liv. Tack för att genom din död på korset, Herre, så har du förlåtit oss all vår synd och du har utplånat min skuld och all skam. Men du har också gett en möjlighet till att leva ett helt nytt liv. Och jag ber dig, Herre, att vi inte bara ska tacka för förlåtelsen utan också gå vidare och leva i den helgelseprocess som ditt ord talar om. Att bli mer och mer lika dig, Jesus. Inte genom att försöka egen kraft, utan genom att ta emot det du har gjort för oss. Och gång på gång fyllas av din heliga ande. Du som vill fylla oss och ge oss det som vi inte klarar av själva. Herre, jag tackar dig att det finns en möjlighet att bli mer och mer lik dig. Och jag ber att vi ska bli så fulla av dig, Jesus. Och så fulla av din kärlek. Så att den här församlingen blir en varm och helande gemenskap. Som får sträcka sig ut till hela det här samhället. Herre, och var dina händer, var dina fötter, var dina ögon. Och Jesus, möt oss du. Och jag ber dig, fyll oss med en längtan och en hunger efter mer av dig. I Jesu namn. Amen.